Om et øjeblik skal jeg mødes med norske Hilde Sandvik og svenske Åsa Linderborg. Og i dag skal jeg overtale dem til, at vi skal have skabt en fælles nordisk atomparaply. Der er ikke andet at gøre end at opbygge et kernevåbenarsenal til at forsvare os, nu hvor vi ikke længere kan regne med amerikanerne og russerne står og truer på vores grænser.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
La oss starte programmet med et smell. Skal Norden skaffe seg atomvåpen? For stadig flere snakker høyt om at det må til. Sist ute dansk tidligere sosialdemokratisk utenriksminister Jeppe Kofod, han mener nå at det bydende nødvendighet at Norden etablerer en forsvarsunion med en atomvåpenkapasitet. En nok så radikal holdning i nordisk sammenheng. Hvis vi skal være ærlige, så har Finland og Sverige hjulpet til med dette også, for hva er det Sverige holder på med?
Ja, alltså Sverige har ju en, som ni vet, en lång, lång tradition av att arbeta för att Norden ska vara en kärnvapenfri zon. Det här var ju Olof Palmes anthem. Sverige spelade en stor betydelse för att Nordiska rådet då 1993 faktiskt fattade det här beslutet att det ska vara en kärnvapenfri zon. Sen när Sverige nu undertecknade NATO-avtalet så ville man inte ha den här klausulen som Norge och Danmark har, nämligen att man säger att vi vill inte ha kärnvapen på vår mark, utan då har regeringen sagt att det där kommer ändå inte vara aktuellt. Mm. Och nu är det ju aktuellt, för nu är det ju fler och fler politiker som tycker att vi ska skaffa kärnvapen i Norden. Så vissa Sverige svikit oss och även Finland har ju samma idé här om att inte underteckna kärnvapenfri stat. Ja.
Hvad siger vi der om det, Danmark?
Jo, ja, det er jo rigtigt. Altså både, hvad hedder det, ja, Sverige og Finland har ligesom ja, stillet sig et helt nyt sted i forhold til atomvåben. Og sådan er det jo også i Danmark. Altså vi har jo lavet en samarbejdsaftale med USA, som har krævet en lov. Ikke en lovændring, ikke? Og, fordi det er sådan en uopsigelig 10-års aftale mellem Danmark og USA, som blandt andet involverer adgang til at kunne udstationere amerikanske tropper på dansk jord. Ikke? Mm. Men i forbindelse med den aftale, så er Danmark jo også ændret sine formuleringer i forhold til atomvåben. Og nu hedder det ikke længere, at der ikke må placeres atomvåben i Danmark. Det hedder derimod, at det skal være i overensstemmelse med gældende dansk lov. Ikke? Og det åbner jo op for muligheden for at placere danske eller amerikanske atomvåben på dansk jord. Det er interessant, ikke? Men, men mere interessant, synes jeg, det er det her med at man nu ikke udelukker hverken, at den franske atomparaply skal kunne dække Danmark, Norden måske også, men også, at man ligesom kunne have egne atomvåben på sigt, ikke? Og i forbindelse med det, så kommer jeg til at tænke på, at Sverige har jo haft et atomvåbenprogram i 60- og 70-tallet, ikke? Som kun blev lukket ned på grund af amerikansk pres, fordi amerikanerne faktisk ikke ønskede, at svenskerne skulle have egne atomvåben. Ikke?
Ja, altså Sverige påbörjade ju et atomvapenprogram redan 1948, om jeg minns rätt.
Ja.
Och sen så hade vi påbörjat där utan att det fanns några beslut om att Sverige skulle fatta kärnvapen. Sen var det en väldigt stor debatt i Sverige där kärnvapen kritikerna till sist vann. Socialdemokratiska partiet var ju extremt splittrat i det där.
Yeah.
Och, men det här kärnvapenprogrammet fortsatte ändå fram till 1972. Det har du helt rätt i, Hassan. Yeah, sen har man ju lagt det på is. Men nu finns det alltså idéer om att dra igång det här igen i Norden. Och min tanke är här bara att om det verkligen var så att vi visste att kärnvapen avskräckte, så okej, då kan man bygga en bomb. Men säg det till de som har erfarenheter av atombomben i Hiroshima eller Nagasaki. De vet att kärnvapen inte bara är avskräckande utan de också kan användas.
Vad är det slags roll Norden har spilt? Selvfølgelig kommer detta på dagsorden nå, för hvis USA drar sig ut och vi inte har de allierade att stole på, så är vi under en slags brittisk-fransk paraply där, kan du säga. Si. Det är väl 9 land i världen eller något sånt som har atomvapen. Och så är frågan att gör detta oss tryggare. Vi har haft i Norden en ganska så stark fredsmeglingstradition.
Mm.
Det er jo på en måte, på mange vis det Norden har stått for, og hatt ganske så stor suksess med. Og så kan man selvfølgelig ironisere over det, og det er ganske mye å si om det, men det har allerede hatt konsekvenser i verden. Og så tenkte jeg på det, altså vet dere noe av det første Doge og teamet til Musk gjorde da de flyttet inn i det hvite hus, vet dere det? Husker dere det?
Nei.
Noe av de aller første de gjorde var å stenge ned Peace Institute i Washington.
Ja, just.
Med makt. De gikk inn med våpen, rett og slett, og med full styrke. Der slettet de alt arbeid fra 40 år, og de overtok en bygning som instituttet faktisk eide selv. Da retten senere ikke ga de mulighet til dette, og instituttet kunne komme inn igjen i huset de selv eide, så var det altså fullt av rotter og søppel og marihuana, og jeg vet ikke hva, i gangene der. Men altså 40 år med fredsforskning, bare vekke. Rune Lykkeberg, sjefredaktør i Informasjon, han kom her om dagen i Stavanger faktisk med denne ideen om at, ok, hva om at en tenker helt stikk motsatt? Og tenker at Norden nå skal tiltrekke seg de fredsforskerne som har vært ute i verden, som i øyeblikket nesten ikke har noe plass igjen. Norge et av de få landene i verden som nå faktisk har et fredsinstitutt. I Sverige hadde en, det finnes ikke lenger.
Nei, Sverige har skuret ned enormt på det der.
Mm. Jeg tror ikke dette vil etablere en slags avskrekning for Russland, selvfølgelig, på ingen måte. Men jeg tror at vi er nødt til å et sted begynne å tenke litt annerledes.
Jag tror du har helt rätt till det, och även om det inte skulle avskräcka Ryssland så kanske det ändå är det mest strategiska faktiskt att inte delta i den här upprustningsrallyt som är, fast nu är vi i NATO-länder så nu måste vi ju, men vi måste ändå fortfarande kunna hålla idén om en kärnvapenfri zon i huvudet.
Ja. Yeah. Ja, personligt er jeg ikke enig.
Og jeg har kjernvåpen.
Altså, jeg har jo hele min... Det er svært for mig at begive mig ud af den her vej, ikke? Fordi jeg har jo marcheret hele min barndom og ungdom mod atomkraft, ikke?
Atomkraft er noget, ja, det vil jeg gerne have.
Men altså, prøv at høre, atomvåben var implicit, ja. Ikke? Og lige meget hvor vi var i min barndom, så hang der over døren et skilt, hvor der stod atomvåbenfri zone, ikke? Altså, alle de kollektiver, jeg har besøgt og boet i og så videre, har ligesom deklareret sådan der, ikke? Så det ligger jo helt inde på min rygmarv. Men jeg vil sige, altså en nordisk atomparaply er da langt mere tillokkende end en amerikansk i disse tider.
Men Hilde, vil du ha kjernvåpen?
Nei, altså, jeg er ekstremt dobbelt. Jeg mener at det går som jeg er med mesten alt om dagen. Det går rett inn i kjernen av det som det nordiske har vært, og den tradisjonen Norden har hatt for å være fredsmeglere. Vi setter strek over den muligheten som denne delen av verden har hatt. Og jeg tror jo fremdeles på diplomati og fredsmegling. Jeg tror jo fremdeles på det, selv om nå alle sier at det er den sterkeste som vinner, og at det realismen viser at det småstatene nå er ille ute, og vi er ille ute.
Ja, alltså om det var så enkelt som att en atombomb skulle skydda oss för alltid, då skulle jag också säga då lägger vi ner alla våra pengar på att skaffa en atombomb. Men det är ju inte så enkelt. Nej, men jag är också dubbel, för att jag tycker ju att Sverige och Norden ska ha ett starkt försvar, men det betyder inte att
ett atomförsvar.
Nej, jag tycker inte vi ska ha atomvapen, och jag tycker att det är fel att de nordiska... Nej, därför att jag tycker att atomvapen är Det är ett vapen som slår så blint. Det gör en sån extrem skada på ett sätt som inga andra vapen gör. Och jag tycker det är konstigt att inte atomvapen... Det är det enda massförstörelsevapnet som inte är förbjudet. Och jag tycker att det är konstigt. Jag tycker också att det är fel att de nordiska länderna, inklusive Finland här... tycker att det är okej att vi ska börja med att producera minor igen, att vi ska placera ut minor. Allt det där som vi tidigare var emot är vi plötsligt för. Vi deltar nu i en militarisering av inte bara av våra sinnen utan också av världen rent fysiskt. Jag tror att det är en farlig väg att gå. Jag tyckte det var bättre när vi pratade om nedrustning.
Det synes jeg også helt sikkert. Altså, det var da betydeligt behageligere. Ikke? Men jeg synes, at jeg har meget svært ved at finde ud af, hvordan man skal kunne foretage en etisk korrekt oprustning. Altså, fordi du ønsker en oprustning, Åsa. Ikke? Men det må ikke være miner, heller ikke atomvåben. Så der er jo ligesom nogle principper, som er meget svære for mig at følge, fordi den, man opruster op imod, ikke har underlagt sig de principper. Ikke?
Ja, men det er derfor, man måske arbejde for nedrustning. At de skal slippe de våben, de har. Det er det, som er poängen med nedrustning.
Jo, men jeg er helt enig i, at man også skal arbejde for nedrustning.
Men det går jo ikke. Man kan ikke rusta op og sen sige, at de andre skal rusta ned.
Men du ønsker jo en oprustning, gør du ikke?
Men jeg tror, at dette er et princip, som er, altså det er for min del, så handler det om å prøve å holde fast i noen kjerneverdier. Og jeg kan ikke si at de skal holde fast på det inn i geværløpet, eller hva jeg skal si. Det vet jeg ikke.
Det er sjovt, det heter kjerneverdier.
Ja, sant. Det er jo kjerneverdier dette snakk om, på absolutt alle vis. Men jeg jeg synes det var noe besnærende med den tanken om å tiltrekke seg nå toppfolk i verden som sitter og snakker og tenker på dette og har en erfaring med seg som går an å puste liv igjen.
Helt sikkert. Jeg synes det ville være fantastisk at lave verdens største, mest udbygget og mest professionelle fredsinstitut og lægge det her i Norden, ikke? Og samle verdens fredsforskere under en nordisk atomparaply. Og til det med, at alverdens lande skal have ret til at have atomvåben, så vil jeg sige, at alverdens værste lande har atomvåben.
Ja, de har det.
Absolut, men, absolut, og det er det, jeg mener, at alternativet til at rösta upp måste ju vara att rösta ner. Det er det vi måste kämpa för.
Norsken, svensken og dansken.
Det er juni, det er Pride-måned, i alle fall i Norge, og regnbueflaggene er oppe eller nere, og debatten er i gang, temperaturen er høy. Det har skjedd ting i Danmark. 7-Eleven vil ikke lenger være hovedsponsor for Copenhagen Pride. Aarhus Universitet ønsker ikke å delta i Pride. Det er en bevegelse her.
Ja, der er en bevægelse, ikke? Og det skyldes jo ikke Prides oprindelige formål, men de her tilføjelser, der er kommet over årene, ikke? Altså, I husker jo, at Copenhagen Pride ligesom forlangte af sine samarbejdspartnere, at de forholdt sig til bestemte politiske emner, som ikke havde noget med det oprindelige tema at gøre, eller den oprindelige kamp at gøre. For eksempel Israel-Palæstina-konflikten osv. Og det er også derfor, Aarhus Universitet nu har trukket sig fra Priden i Aarhus. Det skyldes simpelthen, at man fra Pridens side stiller krav om, at man skal tage stilling til Israels krig i Gaza. Og det har Aarhus Universitet ikke ønsket i relation til Priden. Og der sker faktisk også det meget, meget... Altså, jeg vil sige... Altså, Priden i Danmark har formøblet det mest... den mest ideelle position, noget nogen undergrundsbevægelse kunne have, ikke? Altså med så stor og bred tilslutning fra høj og lav, højre, venstre. Alle har jo ligesom ønsket at bakke op omkring Pride'en, ikke? Og det er jo blevet formøblet, sådan som man har oplevet en flugt, ikke kun i sponsorer, men også i medvirkende til Pride'en. Man er gået fra 35.000 mennesker, der støttede op i gaderne, ikke, til 15.000 sidste år. Ikke? Det er en ret stor nedgang.
Altså, hvis...
Jeg var der sidste år, det var fantastisk vejr, så det var ikke, fordi det regnede. Men tilslutningen er dalet dramatisk, ikke? Og det er fandme ærgerligt. Hold kæft, hvor er jeg irriteret over det. Altså.
Så jeg skulle også vilja, at de her organisationerne, som kæmper for saker, som jeg tycker er bra, kunne holde sær varandra. Man kan ha demonstrationer för palestinernas rätt till ett eget land, att stoppa den här brotten mot mänskligheten som Israel håller på med. Och sen kan man ha andra tåg som har att göra med rätten att älska vem man vill. Det här, jag tycker att det är ett stort problem när man påtvingar sponsorer att de ska uttala sig om konflikten i Gaza och Israel. Det blir särskilt bizarrt tycker jag eftersom Israel är det enda landet i Mellanöstern där man faktiskt kan vara homosexuell. Och det är tydligen ingenting som då är värt i de där sammanhangen. Men det är ju inte bara, Pride-rörelsen som är politiserad. Det skulle, alltså hela frågan har ju blivit det från ett annat håll. Ni har väl också hängt med på att Ursula von der Leyen uppmanar alla EU-kommissionärer att inte demonstrera under Pride eftersom det kan uppröra Ungern, som ju är anti-gay. Alldeles för bara några år sedan så pratade man om att Ungern skulle diskvalificeras på grund av deras, tycker jag, omänskliga åsikter om homosexuella. Och nu är det plötsligt de som man ska lyssna på.
Polen har ett valg i Polen, kommer att få konsekvenser på samma vis,
ja,
antagligvis.
Precis, ja, men det här sa ju Ursula von der Leyen innan presidentvalet. Så att, liksom, det spelar ingen roll vem som vinner det där valet. Det är ändå så att hon uppmanar EU-kommissionärer som är politiker som har yttrandefrihet som alla andra att inte demonstrera under Pride därför att Ungern kan bli irriterade.
Men ja, alltså det hon, bare lige for at korrigere, hun, det er fordi der er EU-parlamentarikere, som ville tage til Budapest og deltage i den Pride, som er blevet forbudt ved lov i Ungarn, ikke? Og der siger Ursula von der Leyen, I skal ikke tage til, jeg opfordrer jer til ikke at tage til Budapest og gå i den forbudte Pride. Parade, ikke?
Ja, her kan du høre et klip fra Aftenposten om hva som skjer med Pride i Ungarn.
Nå er Pride-parader forbudt i Ungarn. I tillegg så har nasjonalforsamlingen vedtatt å bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi til å identifisere de som bryter forbudet. Det skjer samme år som Pride-feiringen i Budapest ville blitt 30 år.
Ah, jeg tycker det er helt bedrøveligt.
Jeg synes også, det er virkelig trist.
Men altså, det er jo flere som trækker sig, som dere siger. Nogen siger, det har blivit for kommersielt, for politisert, eller rett og slett for woke. Det er en backlash, særlig debatten om køn og transpersoners rettigheter. Og for mig, det vet dere jo, for mig er dette også personligt på mange vis. Og min søn sa noe som jeg ikke får ut av hodet, eller han sendte mig en melding. Der er en film som har gått viralt i hele verden faktisk, fra Oslo Pride. Og der ser du en ung mann komme inn på T-banen, og så kommer der en, og han... Ikke det, altså, det er ikke det at han ser veldig feminin ut, men du, altså, du tenker at okay, han er skjev. Så kommer der en mer klassisk tøffing inn og viser sitt regnbue armbånd, som gjør at denne andre da slapper av. Det er bare den lille filmen, og den har liksom blitt gått fullstendig viralt og blitt sett av flere millioner.
Den er også meget smuk.
Ja, og så skrev min sønn, jeg tror det kan være vanskelig å sette seg inn i det at man som skjev hele tiden er årvåken på hvordan andre oppfatter deg, og om de kan være en trussel.
Ja, og skjev betyder skev, som er det ord, man bruger i Norge.
Ja,
faktisk, vil man ikke kunne queer. Sige i Danmark.
Ja. Det er jo hjerteskjærende, og så er det sånn, hva skjer når du har, fordi den konkrete kritikken som vi snakker om, er helt reell. Man ser nå at det ene selskap eller det andre, de hadde ikke nødvendig noe genuin holdning til Pride I det hele tatt. Det en slags markedskommersiell gimmick. Det lett å kaste seg bort, altså kaste det bort. Mm. Og så mye av den politiske diskusjonen reell og interessant. Og så I den andre enden, så det da folk som begynner å føle seg utrygge.
Visst.
Og hva gjør vi med den? Altså, Hassan, du sa til meg en gang at vi må begynne den diskusjonen helt på nytt. Og det har jeg tenkt på, jeg lurer på, hva tenker du?
Nej, altså, det jeg mente, da vi havde den her snak, ikke, det at der jo kræfter, som ønsker at udstille vores hykleri. Ikke? Mm. Og det kan være interne og eksterne kræfter. Og det gør de så for eksempel ved at tage diskussionen om homoseksualitet op igen. Ikke? Mm. Når vi så ikke vil tage snakken, fordi vi siger, at det her, det har vi været igennem, de her rettigheder fundamentale, og ingen skal komme og tage den debat med os nogensinde igen, så kommer vi til at bevise den intolerance, som de ønsker at udstille. Ikke? Og det derfor, jeg siger, at nogle gange, i nogle tilfælde, så tror jeg simpelthen, man bliver nødt til at træde et skridt tilbage og tage den ulidelige diskussion en gang til. Ikke? Mm. Og man kan også risikere at skulle tage den en gang til i forhold til abort. Ikke?
Men hur tænker du at den debatten skulle se ud, som ikke redan debatten om rätten att älska vem man vill, den pågår ju redan hela tiden.
Så det jag prøver att förklara det är att vi blir nødt til att acceptera att de ting som vi betrakter som ting der blevet eleveret fra at være hvad kan man sige politiske ønsker eller en trang til ligesom at udfolde sig, som blevet eleveret fra det niveau op på et menneskeretligt niveau, ikke at betragte som menneskerettigheder for alle mennesker I den her verden. Mm. Og derfor kan vi blive tvunget til at skulle tage diskussionen en gang til. I Danmark, der siger man en gang til for prins Knud, ikke? Mm. Som blev betragtet som en lidt degenereret person rent mentalt, som derfor skulle forklares tingene igen og igen. Ikke?
Ja, jeg forstod præcis det der du sagde, men jeg kommer tilbage til min fråga. Hur tänker du, hur skulle diskussionen se ut som den inte ser ut nu då? Alltså skulle man börja om från början och säga har homosexuella rätt att till alla arbeten? Har homosexuella rätt att gifta sig? Alltså är det allt det där som vi ska vi diskutera det igen förutsättningslöst?
Men vad är alternativet till att diskutera det igen förutsättningslöst när vi ser de bevægelser vi ser I det östliga Europa som kommer till att tränga längre och längre in I EU-organerne.
Jeg tror desværre,
hvor
du har
det har påvirket så voldsomt, at kommissionsformanden nu siger, I må ikke tage til, I bør ikke tage til Ungarn og demonstrere.
Ja. Altså, min poeng her at vi har redan den her diskussion, derfor at man til eksempel I Ungern då ikke får undervisa om homoseksuell kärlek. Det pratar vi om. I USA har nu förbjudit transpersoner att ta tjänst I armén. Alla de här, det är bakslag på bakslag som vi pratar om. Så att jag tycker redan vi har den här diskussionen.
Men det är lite samma måten som du alltid säger, Åsa, att vi har diskussion om invandring I Sverige eller om vi har alltid diskussion om gängkriminella. Vi har alltid diskussion. Ja, det är en diskussion, men det är en frenetisk samtal. Tale, der folk står og skriker om sine rettigheter. Og jeg vet ikke hvordan dette I praksis skal se ut. Men vi må, vi må helt ned I grunnlagsmaterien, tror jeg. For når folk helt åpenbart legger fra seg helt konkret empati som noe de ønsker å forholde seg til. Altså det skjer også politisk I dag, så ligger der et press bak som vi må forstå på et annet vis. Og jeg tror at verden endrer seg så raskt. Det var veldig mange som ikke følte de var med på den ferden. De føler at nå endelig har de revansj, og da kan de gjøre hva de vil, som gjør at blant annet folk som min sønn og andre nå begynner å kjenne seg utrygge. Og da tror jeg ikke at det å stå på torget og skrike de samme tingene vil hjelpe noen ting som helst.
No.
Dessverre, jeg tror ikke det. Vi må helt ned I noen helt andre grunnleggende bestanddeler. Uro.
Men jag är med på alla metoder, alla metoder. Jag förstår bara inte vad riktigt vad ni pratar om eftersom debatten redan är.
Ja men debatten som är ju inte reell också.
Nej men hur ska man om man inte ska försvara sina rättigheter eller sina medmänniskors rättigheter utan man ska ta den här diskussionen på ett annat sätt. Då fattar jag inte hur den
Ja, men det er vel ikke, at man enten skal stå og råbe og skrige, eller opgive alle sine
principper. Men hvem gør det? Hvem står og skriker og gaper på torget?
Det ja, det det jo mange som gør, vil jeg nu sige.
Jamen altså, prøv
Men altså, vil ni ta bort uttrykken i det offentlige rummet? Er det det, ni vil ta bort?
Selvfølgelig ikke.
Nej, men hvor skal det gå til?
Men prøv at høre, det vores reaktion på Ungarn, og det, der kommer til at ske med Polen, i Polen med stor sandsynlighed, er fordømmelse, ikke? Det er klart, og det er sådan, vi udtrykker os her i Vesten. Hvad kommer konsekvensen til at være af den fordømmelse? Europæisk splittelse. Ingen tvivl om det. Og de tiltag, vi ser nu, som er, ifølge min overbevisning, krænkelser af menneskerettighederne, ikke? I Polen og i Ungarn, og med tiden også i Polen, det er ikke de sidste krænkelser af menneskerettighederne, vi kommer til at se i denne tid, i vores eget kontinent, i vores egne nærområder og underlagt vores egne organisatoriske paraplyer. Ikke? Hvordan vil vi forholde os til det? Det er jo spørgsmålet.
Men er det her de sidste krænkningerne af de menneskelige rettighederne, som vi kommer at få se? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er
det ikke.
Nej, det er det ikke det. Det er ikke
nej, nej, okay, nej, okay. Jeg misforstod det. Okay. Ja, nej, visst.
Det er på ingen måte det.
Nej, jeg holder med. Men jeg tror, vi kanskje prater forbi varandre.
Så skal vi stille os an i Norden moralsk fordømmende, kategoriserende og nedgørende? Er det det, vi skal? Og så håbe på, at det har den rigtige effekt?
Men vad är alternativet då? Ska vi säga att vi förstår precis vad ni menar, att ni tycker det är äckligt med homosexuella? Nej, vad menar ni? Vad menar ni? Hassan. Om man inte, alltså hur kan man föra ett resonemang där man inte fördömer den som tycker att det är fel med homosexualitet?
Jag tror inte fördömelse uansett virker, och det har vi snackat om förr.
Ja ja, men jag tänker också det är ju alltså ja, måske är det nationella komplexer vi uttrycker här, ja. Ikke? Att man tänker att fördömelse och moralisering ska virka. Ska det ha effekt? Eller skal man gøre det for sin egen skyld? Altså moralisere og fordømme?
Det holder jeg helt med om. Jeg tycker alltid man skal ta sina meningsmotståndare på alvor. Men det er hårfint at sige, når ens egne argument liksom spiller over i fordømmelse. Det er jo väldigt, väldigt svårt at holde den balansen.
Jeg kan gå tilbage til 80-tallet da. Vi snakker om fredsbevægelsen på 80-tallet. På 80-tallet lærte vi oss også, at vi gikk rundt med slogans der det stod «Ikke mobb kameraten min». Kanskje det er det vi skal tilbake til. Skal dere gå i Pride i år da?
Ja.
Jeg gjør aldrig det.
Jeg gør det hvert år.
Jeg går ikke några demonstrationståg alls.
Jeg gjør det i år, hvis jeg er i en by der det er til den tiden. Og så tenker jeg også at Pride skal gå tilbake til røttene.
Helt klart, ja.
Kanskje også starte på nytt.
Ja, start på en ny, ikke?
Ja, så det tycker jag, att gå tillbaka till rötterna, om det handlar om att Pride ska handla om Pride och inte handla om världsläget i stort eller Gaza eller någon sådana saker. Så. Klimat och det. Då har du mina ben där också.
Hiss. Odis.
Vi har kommet frem til ukens hiss og diss, altså hva vil vi rise og hva vil vi rose i uken som gikk, Åsa?
Ja, veckans hiss. Norge har en av verdens främsta feministiska intellektuella. Det är litteraturvetaren Toril Moy. Och nu finns det en biografi om Toril Moy som Lovely Arne Førsetås på norska tidningen Morgonbladet har skrivit. Den är riktigt fin och med ett plus i kanten till författaren som håller sig själv i bakgrunden. Mm. Den anbefalles, som ni säger, i Norge. Veckans diss. Sverige har i veckan fått en utredning som föreslår att Sverige ska förbjuda internationella adoptioner. Detta efter att det framkommit att chilenska barn har stulit från sina föräldrar, att kinesiska barn har varit handelsvaror mot föräldrarnas vilja och så vidare. Och det värsta av allt är att Adoptionscentrum har känt till det här men inte har agerat. Så jag hissar förbudet och dissar alla som har gömt huvudet i sanden för denna handelsvara som barn kan vara. Hassan.
Ja, min uges hiss går til Norge, fordi man i Norge har givet plads til et helt nyt parti, der hedder Partiet Fred og Retfærdighed, FOR for korteste, som bliver omtalt som et Putin-venligt parti, og det her parti har nu meget stor medlemstilslutning. Det har faktisk på meget kort tid tredoblet sit medlemstal. Og hvorfor ønsker jeg at hisse dette? Det er fordi, jeg mener, at hver eneste gang, man kan flytte noget fra det dunkle web, internet for eksempel, og op i det parlamentariske lys, så har man vundet en sejr. Ikke? Så selvom det er et parti, der er Putin-venligt eller beskyldes for at være det, så synes jeg, det er meget opmuntrende, at det er kommet frem i lyset, og at man nu kan diskutere med de mennesker her i en parlamentarisk virkelighed. Min uges dis går til Danmark. Danmark har besluttet sig for, at vores kabler og rør skal overvåges i de danske farvande. I ved alt det, der ligger nede på havbunden. Til det har man simpelthen valgt et firma, som hedder Saildrone, som er amerikansk, og som bruger Elon Musks satellitter. Det her dronefirma er underlagt fuldstændig det samme pres i USA, som andre digitale platforme, som vi advarer os selv og hinanden mod at bruge i denne tid. Og du, Hilde?
Ja, min hiss, den går til alle, som er frivillige på Alskens festivaler nå på våren. Jeg har vært på Wonderful World i Stavanger, på litteraturfestivalen på Lillehammer, og der står det en rekke folk tar imot med t-skjorter og er kjempe både ja, positive og lære. Altså det er veldig interessant og fint å se overalt. Med et smil. Min diss går til det norske Stortinget som sier nei til strengere regler for oljefondets Israel-investeringer. Både Høyre og AP stemte mot. Fondet peker på politikerne som peker mot oljefondets etikkråd. Og der sitter blant annet Cecilie Hellestveit som nylig skrev i Morgenbladet at Israel har med operasjonene etter 18. mai trolig beveger seg i retning av en politikk som vil kunne karakteriseres som folkemord etter den eksisterende høye terskelen for internasjonale domstolen. Hvis en vurderer situasjonen i Gaza som etnisk rensing, så bør nå vel Norge både etisk og juridisk handle deretter.
Hiss og diss.
Hvor mange mener egentlig at det er rett å støtte kulturlivet over offentlige budsjetter? I Norge har vi fått svar på det. 10.000 svar for å være helt korrekt. På vegne av norsk publikumsutvikling har forsker Andreas Roaldsnes undersøkt svarene, og noen av funnene er ganske så tankevekkende. For eksempel, hvis det er bare de som er helt uenige i at kunst og kultur er viktig for dem, som fikk stemme, ja, da kunne Fremskrittspartiet danne flertallsregjering. Han ser også en klassebasert kløft i synet på offentlig støtte til kultur. Men det setter også fyr på spørsmål vi har diskutert her noen uker. Nå ser vi konsekvensen av at venstresiden har hatt hegemoni på kulturfeltet, eller?
Ja.
Hva sier dere? Har dere sett på disse tallene og tenkt?
Åsa? Jeg har kigget på det her. Jeg synes, det er ufattelig spændende og altså bravo til Norge for at gennemføre den her ret komplekse undersøgelse af sammenhængen mellem kulturforbrug og holdningen til kultur og så politisk orientering. Jeg synes, det er så spændende. Altså, det er, hvad hedder det? Altså, det bekræfter jo mange af de forestillinger, jeg har haft, men det her, det er jo ned i detaljerne, så man kan også se, hvorfor de forskellige politiske orienteringer ønsker at støtte kulturen, og hvorfor de ikke ønsker. Altså, der er simpelthen ideologiske statements indbygget i det her, ikke? For eksempel så er det ret tydeligt, at hvis man skal finde grunde til at støtte kulturen på højrefløjen, så er det for at bevare norsk kultur, ikke? Mens det på venstrefløjen er ting som at styrke demokratiet, som står øverst. Ikke?
Det står egentlig øverst for alle. Det er jo næsten det interessante her. Det er ingen tvil om at for venstresiden ser også demokrati og ytringsfrihet, men de kommer ganske langt ned. For hele feltet så er faktisk det at støtte norsk kultur og historie, ja, det som er det vigtigste argumentet.
Helt sikkert.
Det, ja. Jeg lurer på, hvad ja. Kulturinstitutionerne egentlig synes om det, for at sige det sådan.
Ja, og så er det jo også, så burde man måske også vide, hvilke dele af den norske kultur, man så ønsker at støtte på henholdsvis højre og venstrefløjen. Jeg kunne forestille mig i Danmark, at det ville dele sig ret kraftigt op i forhold til et eller andet, en eller anden historisk rød streg, man kunne sætte, ikke? Altså, ja, måske. Men nøj, hvor gad jeg godt at se en tilsvarende undersøgelse i Danmark. Og jeg kontaktede også det danske Kulturens Analyseinstitut for at få svar på, om hvad man ved om det her, ikke? Og der udtaler de, at der er ikke nogen dansk undersøgelse, som viser sammenhæng mellem kulturforbrug og politisk overvisning. Og så siger de samtidig, at man dog kan pege på, at de danske kulturvaneundersøgelser viser, at kulturforbrug er højst blandt højt uddannede og folk i byerne. Og det kan så sammenholdes med, at den type, de her grupper typisk har mere venstreorienterede værdier, altså Kulturens Analyseinstitut siger mere liberale eller centrum-venstre værdier.
Ja. De har vel mere at vælge på også, vi som bor i stora städer har ju mer kulturutbud att välja på. Jag tycker det är intressant det här med att från höger till vänster så tycker man att kulturens uppgift är att stärka historien och nationella identiteten. Det är som konstigt det är om att det ska finnas en riktig historia, en berättelse om det förflutna, en sanning om vad Norge är eller Sverige eller Danmark. Vi har ingen motsvarande undersökning i Sverige, men i Sverige så är det ju splittrat på samma sätt som jag tror att det är faktiskt i de flesta länder. Alltså att det är högern som vill ha en kulturkanon, men det är inte högern som vill betala för kultur.
Der er jo så enormt mange ting som er interessante å diskutere inn i dette. Jeg hadde et panel med blant annet tidligere teatersjef Erik Ulfsby fra Det Norske Teatret, som sa helt korrekt at for bare, ja, på dette 80- og 90-tallet, så var det en mye større bredde blant kulturtopper også. Altså partiet Høyre, var Høyre, altså det var kulturkonservativt. Vi hadde politikere som Lars Roar Langslett, som var en kulturens mann. Det skjedde noe der også, både at høyresiden trakk seg unna, kanskje i takt med at den ble mer opptatt av materielle verdier, for å si det sånn, samtidig som at venstresiden tok hegemoniet. Og nå ser en i USA igjen, da, så ser en jo virkelig hvordan Trump nå, det siste han gjorde var å prøve å sparke sjefen for National Portrait Gallery, fordi at hun hadde feil synspunkter om inkludering og mangfold, noe han faktisk ikke kan, fordi det er ikke underlagt staten, dette galleriet. Det er en del av Smithsonians, som er en stiftelse, og så videre, og så videre. Men altså, den typen, nå går han inn på institusjon etter institusjon, for det viser seg jo da at det faktisk også har en effekt, at kulturen på en eller annen måte har hatt noen verdier, sant?
Helt sikkert. Selvfølgelig har kulturen haft værdier, og selvom man skulle kunne dokumentere, at den havde været 100% venstreorienteret, ikke? Gennem de sidste 7-5 år, så ville den jo stadig have haft nogle værdier. Altså, ja, det er der jo ikke nogen tvivl om, fordi den har jo skabt, fortællinger om nogle muligheder for bestemte befolkningsgrupper, som ikke var der før. Altså, ikke nogen tvivl om det. Men jeg vil sige, i Danmark har det været sådan, at der har stået et slag omkring de narrativer, vi fortæller gennem kulturprodukterne. Ikke? Og det slag har højrefløjen tabt til især kulturradikalismen, ikke? Men også marxismen og den nye identitetspolitiske bølge og så videre, ikke? Altså det borgerlige eller det nationalkonservative eller bare det konservative er ligesom fuldstændig skubbet ud af kulturen. Og hvad har borgerligheden så gjort? De har kigget tilbage i tiden til den gang, hvor de stadig havde historier at fortælle. Ikke? Og så er det på en måde blevet, det højreorienterede udtryk har været ekstremt bagudskuende. Ikke? Og det synes jeg er ærgerligt. Og der ser jeg måske en bevægelse lige nu, hvor man i fremtiden vil få et meget mere komplekst udtryk inden for kulturområdet. Og det vil jo genskabe kulturens relevans for en bredere befolkning. Så det synes jeg er bare fedt. Altså.
Det jeg håller helt med. Det skulle være jätteintressant ifall kulturen blev mer heterogen i åsiktsfältet, så det ser jag också fram emot. Men jag tror nog ändå att det tyvärr är så att den här nationalkonservativa böljan slår över oss allihopa. Jag tänker så här, vi håller ju själva på med kultur. Hassan, du är dramatiker och jag skriver och så här. Vad tråkigt det skulle vara, vad trist det skulle vara om man känner att man som konstnär eller kulturutövare måste ha ett nationellt perspektiv. Måste stärka den nationella andan i det man gör. Jag skulle kvävas, jag skulle byta jobb faktiskt. För att jag känner ju att min uppgift som kulturarbetare är det att bråka och krångla och försöka hitta någonting annat, nyansera, vara otrogen. Både kritisk och samtidigt. Liksom.
Du lyder till norsken, svensken och dansken.
En profil fra Sveriges Television er anklaget for seksuell trakassering og mister sporenstreks jobben. Vi har ikke lært noe av MeToo, skrev du også. Først, hva skjedde?
Ja, jeg har läst förundersökningsprotokollet. En av Sveriges mest populära programledare på TV. Han har varit på en fest med sitt produktionsteam. Han jobbar väldigt tätt med en manusförfattare som är en kvinna och de har känt varandra länge och de är förtrogna med varandra. Och han har på festen i fyllan gått fram och gett henne en puss för att han ville, som han säger, uppmuntra henne för att hon har stått hela kvällen och sagt att hon är så ful och sådär.
En puss, det är ett kyss.
En kyss. Och det tyckte inte hon om, och det kan man ju förstå. Och sen ett par timmar senare så går han fram för att rösta henne igen enligt hans utsaga. Och så ska han ge henne en puss till, och det är väldigt oklart om det blev en puss eller inte. Hon knuffar bort honom. Det hade kunnat stanna där. Jag tyckte det är coolt att knuffa bort någon som man faktiskt inte vill bli pussad av. Det gillar jag. Men det som hände är att hon 3 månader senare polisanmälde honom. Och nu så får han inte vara programledare för det här programmet mer och så vidare. Och ja, åtal och hela alltihopa det här. Ja, det är ju svåra grejer det här eftersom man naturligtvis inte ska behöva bli pussad på mun, kyss på mun mot sin vilja. Ska man gå till polisen om någonting sånt händer? Det är den stora frågan. Vad får det här för konsekvenser och kan man lösa det här på ett annat sätt? Ni vet ju min inställning till det här och jag har skrivit ett par texter om detta. Men ja, MeToo fortsätter i Sverige då.
Men du sa, vad har vi inte lärt någonting? Vad är det du tänker man skulle ha lärt?
Jag tycker att att vi inte har lärt er till exempel att tidningen Expressen har gått ut med den här mannens namn helt utan någon anledning. Och jag tycker inte att vi har lärt någonting heller när det gäller att hantera den här typen av knöligheter, händelser som kan ske liksom, på en personalfest till exempel. Måste man gå till polisen eller kan man med hjälp av sin arbetsgivare lösa en sån här sak utan att man ska behöva gå till polisen. Kan man hantera det här internt på ett sätt så att båda tycker att det är okej, liksom, där mannen ber om ursäkt och kvinnan tar emot det, och sen får man försöka hitta någon form av fortsatt samarbete eller fortsatt möjlighet att vara verksam inom det här företaget.
Det är ju sociala regler som plejer att fungera och som plötsligt blir brutt.
Mm.
Och så känner en på det obehaget, och det är många grunder. Jag ska varken psykologisera han eller henne i detta. Men jag tänkte mer när du skrev, har vi inte lärt någonting? Så är det ju för att MeToo på samma måte som de andra bevegelsen som vi har snackat om idag har utartat på ett eller annat nivå och gått över i en dogmatik som gör det vanskeligt att vara människa. Och när jag säger inte mobb kamraten min, så är det för att ta det ner på ett väldigt lavt nivå av empati. Det är en bevegelse både i Pride och i MeToo och i andra bevegelser vi har sett de sista 10 åren som manglar tillgivelse, som manglar nåde. Och detta såg för mig ut som ett exempel på det. Man klönar det till, man gör något som är fel på absolut alla vis. Vänta 2 månader och går till politiet. Alltså jag tänkte, det är så många nivåer mellan här, så det kan gott vara det, en del av de trappetrinnen blev fulgt. Men tillgivelse för varandra, det må ligga fast i en civilisation, tänker jag. Och här är det många som har havnat i situationer där nåden försvant. Och när medierna kastar sig över detta, så blir det ännu mer nådlöst. Och det är det kanske som är mitt största ankerpunkt. Att medierna följer den samma logiken. Man ska jaga och jaga och jaga. Som på ting som i utgångspunktet, ja, det är fel. Jag vill inte sån utan vidare liksom säga att alla som driver och klöner sig runt och dricker sig fulla och gör idiotiska ting, de ska inte få fortsätta med det. Men det är liksom noe med hela den dynamiken som har blivit som har gått skeivt då.
Ja, jag håller med om det, och den hela sån här mannen bad ju om ursäkt på morgonen, han sa förlåt, så.
Nettopp.
Men det, och hon sa ja, absolut, och sen så ångrar hon sig och går till polisen.
Det är nettopp där, och det är där jag lurer på om det är en annan dynamik som ligger i det, för det, ja.
Ja, jag tror att, i och för sig så tror jag nog att många skulle säga så här, men det är ganska vanligt att man blir utsatt för ett övergrepp och sen så säger jag, det gör ingenting, och sen så känner man efteråt att det här var faktiskt too much.
Yes.
Och här kokar det väl ner till själva händelsen, en eller möjligen 2 pussar på munnen. Alltså, hur stort är det? Och här är vi väl olika då, och fundera är det mycket och fundera är det liksom ingenting. Men jag tycker ändå att arbetsgivaren skulle kunna hantera att det här annorlunda än att det ska behöva sluta med en polissak.
Ja, här försvarar jurist Ulrika Rogland varför det är rätt att rättsväsendet ska ta en sak som detta och avgör var gränsen går, och det gör hon på SVT.
Vad tycker man gränsen går? Är de här börjat tafsa på henne när man tar henne på baken? Vad menar man? Alltså, och vem ska avgöra vad hon har rätt att anmäla eller inte? Jag tycker verkligen att den här diskussionen har gått överstyr. För mig är det här ingen diskussion. Det här är någonting som hon har rätt att anmäla.
För mig där går skillelinjen också, hvis I spör om det, ikke? Det som man må gå vidare med och det som man må fixa inför de rammer man har, altså enten de kollegiale rammer eller virksomhedens rammer, ikke? Altså man har jo HR-ansatte og så videre, ikke? Har I ikke det i Sverige, når, altså human resource?
Ja.
Men det er, hvor skillelinjen går. Altså, vi taler jo ikke om sådan nogle overgreb som tvang og voldtægt og sådan noget. Det er jo noget helt andet, ikke? Men er det systematisk, eller er det enkeltstående, ikke? Fordi fejl kan man begå at komme til at begå, især i fuldskab, ikke, som det måske har været her, ikke? Men når det bliver systematisk eller kategorisk, så er det noget andet, ikke?
Det er rigtigt. Og den her manden har jo ikke heller det er ikke andre kvinder, som har rusat frem og sagt så ja, det her har han gjort med mig også.
Ja.
Det her er en person som har gjort fel på en fest og bett om ursäkt. Så visst är det är alldeles sant om det är ett mönster i den här personen eller om det faktiskt är bara en händelse och det här verkar vara bara en händelse.
Och om det är en struktur som blir beskyttad ifrån en eller annan överför där. Alltså den typen händelser som vi har snackat om för. Men jag vill tillbaka till det med medierna och mediernas roll som ruser fram som det heter i Sverige. Tänkte på det och med en dansk sak som har rullat upp nu med en politikersön som är siktad för drap och Extra Bladet som skrev om det att nå politikersønn sikter for drap, og du, Hassan, spurte, hvorfor trenger vi vite at det er en politikersønn?
Altså, det er jo ret vildt, ikke? Og det, man så mig selv inklusiv begynder at interessere sig for, det er for det første, hvilket parti tilhører den her politiker, som har den her søn, som er sigtet for drab, ikke? Og selvfølgelig også, hvilken politiker er det, ikke? Og det er jo egentlig sjovt, fordi man vil jo aldrig skrive elektrikersøn sigtet for drab, vel? Altså, det er ligesom om, altså, hvad fanden har det med noget som helst at gøre, at denne her mand er sigtet for drab? Hvad har det med den forældres politiske position at gøre? Altså, det... Og samtidig så forstår jeg jo godt interessen for det. Ikke? I øvrigt, så I ved jo Henrik Sass Larsen, som jo er sigtet for at have alt det her overgrebsmateriale.
Ja, hvad mener Henrik Sass Larsen?
Henrik Sass Larsen er en tidligere folketingspolitiker, tidligere minister og tidligere prominent erhvervsleder i Danmark. Ikke? Han har jo været ude nu og udtalt sig i en serie af podcasts på avisen BT om, hvorfor han har alt det her overgrebsmateriale liggende. Så hans forklaring er kommet ud nu.
Og den er?
Ja, den er, at han to gange inden for en årrække fik tilsendt noget overgrebsmateriale fra sin egen barndom, hvor han er det barn, der bliver begået overgreb imod. Og med udgangspunkt i det overgrebsmateriale, han fik tilsendt dengang, begyndte han så at lede efter yderligere materiale, som han selv skulle have været involveret i som barn. Ikke?
Det var en dramatisk forklaring. Låter den troværdig?
Det, altså...
Jamen i dine øjne, hvad tænker du?
Han kan ikke fremvise det her materiale, som han har fået tilsendt, fordi det var åbenbart et link til en platform, hvor han kunne se det en gang. Ikke? Og han har ikke taget screenshots af det eller noget. Så han kan ikke fremvise det materiale. Altså, når jeg hører ham tale, så fornemmer jeg en form for troværdighed. Men historien som sådan virker altså virkelig... absurd, hvis jeg skal sige det. Men det er jo for egen regning, det er jo bare min, hvad hedder det, vurdering. Ikke?
Men alt dette kobler sig op på mediernes rolle på en eller anden måde. Og mediens rolle også i at drive frem de kampene, der det ikke skal være noget nåde.
Visst.
Og der humanismen bliver stående igen på plattformen. Og hvis jeg skal svare på det spørgsmål, har vi ikke lært noget også, så er det vel netop det, som vi bør i mye større grad ta ind over os. Hvad fører dette til os med vår evne til at ta ind andres perspektiver?
Du uttrykker det mycket bättre än jag gjorde, men visst har du helt rätt. Jeg håller med.
Jeg hørte en dansk låt, Hassan, som vi kanskje kan gå ut på. En drøm om et menneske, danske Afaka. Uttaler jeg det rett?
Aner det ikke. De er
på topplistene. Ja. langt der oppe. En drøm om et menneske, for jeg tenkte at det kunne passe, faktisk. Ja. Er det ikke menneske vi drømmer om?
Jeg synes i hvert fald, det er meget smukt formuleret, ikke? At hvad hedder det, vores klikers rummelighed er det, som i virkeligheden er på spil her, ikke? Altså, hvad er vi i stand til at ligesom omfavne inden for de rammer, vi har sat op, som kan være en branche eller en nation eller noget tredje, ikke? Altså, er vi tvunget til at ophøje vores holdninger til dogmer og så udstøde andre mennesker på baggrund af det, eller kan vi udfordre det? Det er vel det er vel det du stiller frem her, ikke, som en tanke du minder os om, Hilde.
Tak for at du opsummerer det på den måten.
Jamen, jeg synes det er meget fint, altså meget vigtigt at du gør det.
Da går vi ut på en drøm om et menneske, hva?
Det gjør vi.
Vi sætter os ned og ser dybt ind i hinanden. Lange øjne, du kan få mig ud på kanten. Hvor mange gange tror du, vi skal til i hinanden? For hver dem, der danser som gamle på gaden. En drøm om et menneske.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenaen og NRK Radio.